Vi ber. Jesus, vi bara lägger den här predikan helt i dina händer. Jag ber om att du ska få tala till oss var och en. Och att vi ska få förstå lite mer om vem du är och vad du har för oss. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja börja med att säga att som man gör alltid mer eller mindre så har jag försökt läsa på lite inför det här temat och den här predikan. Och jag har läst och utgått ganska mycket från en text som heter Värna den jord som Gud älskar. Kyrkorna i Sverige och om klimat och hållbar utveckling. Och jag vill bara rekommendera er att är ni lite intresserade av vad kyrkorna i Sverige har liksom, tänker kring den här frågan, så gå gärna ut och läs lite på det här dokumentet. Och den kan ni hitta på ekumeniakyrkan.se, deras hemsida. Så där får ni lite mer svar kanske på vad kyrkans ansvar och uppgift är. Vi ska läsa från Jesaja 24, 4-5. Där står det så här. Jorden sörjer och vissnar. Hela världen förtorkar och vissnar. Jordens höjder förtorkar. Jorden har vanhelgats av de som bor där. De har överträtt lagarna, kränkt rätten, brutit det eviga förbundet. Och visst kan Jesajas ord kännas skrämmande aktuella när vi läser rapporter om vår värld, om klimathot. Det som vi ser på tv, läser i tidningar, hör om på bussen, är ju just detta. Att jorden sörjer och vissnar. Människan har överträtt alla möjliga gränser för vad egentligen jorden klarar av. Och skulle hela jordens befolkning leva på samma sätt som vi gör här, så skulle det åtminstone behövas 3 jordklot till. Det är helt galet. Och ändå drabbar inte klimathotet oss värst. Det påverkar de värst som har släppt ut minst. Det påverkar kvinnor och barn värst som behöver fly för sina liv. Och på vägen utsätts för otroligt stora risker och faror. Mycket tyder på att vi också har fått smaka på klimatförändringar även här. Varma somrar, varmare vintrar, stormar, översvämningar. Och visst kan detta vara tillfälligheter. Men mycket pekar på att det är orsakat av den globala uppvärmningen. Och vad har vi då? Vad har vi för ansvar? Har vi något ansvar som kristen kyrka i allt detta? När Gud skapade världen så var allting gott. Inte för att Gud säger det, utan för att Gud i grunden är god. Han kan inte skapa någonting som inte är gott. Det skapas av och ur Gud som är god. Träden, marken, fåglarna, människorna, fiskarna, haven, insekterna, allting är skapat ur Guds godhet. Och allting prisar Gud genom att bara vara det som det är. Alltså ett träd prisar Gud bara genom att vara ett träd. En fiskmås som skriker tidigt på morgonen när du försöker sova, ja, men prisar också Gud bara genom att den är en fiskmås. En insekt prisar Gud genom att vara en insekt. Och en människa prisar Gud bara genom att vara just vad vi är, en människa. Och i första Mosebok kan vi läsa att människan har en särställning gentemot naturen. Vilket John Eidring pratade en hel del om förra veckan i sin predikan. Och har ni inte lyssnat på den så kan jag rekommendera er att lyssna på Spotify eller iTunes. Vi får veta att människans första uppgift i livet är att härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Det var Guds vilja. Gud behövde en varelse som kunde förvalta det sköna som han skapat, men som också skulle kunna njuta av det. Men som vi vet så varade detta tillstånd inte särskilt länge. Människan äter av den förbjudna frukten som gav kunskap om gott och ont. Det vände sig bort från Gud och synden kom in i världen. Synd som betyder att missa målet. Alltså att missa Gud och Guds vilja med våra liv. Människan blev separerad från Edens lustgård och blev separerad från en intim relation med Gud. Och död kom in i bilden, förgänglighet kom in i bilden, och människans första uppdrag, att ta hand om allt det skapade, blev allt svårare när synden fanns med. Girighet, makt, kärlek till pengar har på många sätt lett till en enorm skada på vår jord. Och den mesta forskningen pekar på just att det är människans fel att vi står där vi står idag. Det finns inget annat att skylla på. Det är tydligt att våra utsläpp, vårt dödande, vårt skövlande har lett oss dit vi är idag. Det är inte skapelsens fel. Det är inte skaparens fel. Det är människans felsteg och synd som lett oss dit vi är. Men vad ska vi göra då? Vad kan vi göra? Vad är mitt ansvar? Kan vi inte bara tänka att Gud en dag kommer rädda oss? Vi kan väl liksom passa på att bara leva så mycket vi kan av de resurser som finns innan Jesus kommer tillbaka. Så kan man tänka, och det finns nog ganska många som gör det också. Men då skulle jag vilja ge lite motargument till den hållningen och synen på klimatkrisen. Vänd om. Vänd om, ropar profeterna i Gamla testamentet. Det var nästan alltid deras obekväma budskap. Och även när Johannes döparen kom så var ju det också hans obekväma budskap. Vänd om. Och även Jesus talar om det här. När Gud genom Jesus kom till världen för att rädda människan från synden, så är det tydligt att Jesus vill att människan ska vända sig bort från sin synd och vända sig till Gud. Han säger till människor han möter, följ mig och synda inte mer. Alltså missa inte målet något mer. Kom med mig och lev i Gud. Få förlåtelse för din synd, lev i Guds rike och lev i Guds vilja för ditt liv. Att följa Jesus, att vara en Jesu lärjunge, tänker jag automatiskt är en grön tro. Om efterföljelse av Jesus handlar om att låta sig förvandlas av Gud till att bli mer oss själva, liksom bli mer en människa, mer i samklang med Gud, så borde det också innebära att vi vill värna om våran jord. Inte bara för att få se positiva resultat, för det är inte alltid säkert att vi kommer få se det sådär direkt, utan för att det ingår i Guds vilja med våra liv. Det var vårt första uppdrag. Så här säger Magnus Malm, han skriver detta i tidningen Dagen för ett tag sedan. Om verkligheten bara är det vi kan se med ögonen, blir vi helt beroende av synliga resultat. Oddsen för att vi ska lyckas vända klimatkrisen är minst sagt begränsad. De uteblivna resultaten kommer att göra många resignerade och handlingsförlamade. All kristen etik är ett gensvar på Gud, uppenbarad i Jesus av Nazaret. En kristen agerar djupast inte för att nå ett visst resultat, utan för att det är rätt att handla så. Kristi efterföljelse handlar inte om vad som är möjligt, utan vad som är nödvändigt. Därför kommer vi fortsätta handla för att rädda Guds skapelse, oavsett vad som händer. Det är nödvändigt. Du kommer inte alltid se vad det lilla du gör leder till. Och det är ganska sällan som vi kanske får det överhuvudtaget i våra liv. Det vi planterar i andras liv och i våra liv. Men vi får göra det för att det är nödvändigt och rätt. Och för att få ytterligare en röst in i det här så har jag tagit med kyrkohistorikern och skribenten Joel Halldorf. Han skriver så här i sin bok som heter Tålamod och längtan. Vi ska inte källsortera, handla ekologiskt, köpa närodlat och vara återhållsamma i vår konsumtion för att rädda världen, utan för att det är rätt. Vi är skapade till Guds avbild. Vi är kallade att vara människor. Vi är kallade att ta hand om jorden. Och vi är kallade till att förmedla hopp till vår omvärld. Det ingår i efterföljelsen av Jesus. Och så här står det i Romarbrevet 8, som vi fick också höra tidigare här, Rune läsa. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Och så ropar vi i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och döttrar. Och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Det är någon som någon gång har sagt så här, att hoppet är missmodets eld. Hoppet är missmodets eld. Jesus är hoppet personifierat. Om vi tror att jorden snart skulle gå under, vad spelar det då för roll vad jag gör? Men om vi fortfarande hoppas, på det vi inte ser, då blir vår strävan och vår efterföljelse viktig. Då kan vi hålla missmodet borta och vi kan få kraft av den helige ande att gå och låta oss förvandlas. Bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be och som vi ber än idag har en mening som låter så här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså låt det bli på jorden så som det är i himlen. Detta är en bön som bes av kristna världen över varje dag. Som kristen så jobbar vi för ett annat rike, Guds rike, som vi vill ska spridas över vår värld. I Guds rike så finns inte sjukdom, elände, död, orättvisor, klimatkris eller synd. Och det handlar inte om att vi kristna ska leva i den här världen som om allt det här inte finns, utan tvärtom. Det handlar om att vi får be och besöka sjuka. Be för och arbeta för klimatet. Be för och arbeta för rättvisa. Be för och arbeta på vår synd. Och genom vårt liv och de människorna vi är får sprida en Guds doft av Guds rike på jorden. Jag tänker att det är en kärleksrörelse som värnar om människan och som värnar om planeten. En rörelse som vågar vända om. Som vågar vända ögonen bort från sig själv. Och vågar se naturen och andra människor i ögonen. Och snart så är ju våren här på riktigt. Och det har vi nog många längtat efter. Och det som har varit dött får åter liv. Det är som om naturen liksom uppstår varje år. Knoppar brister, fåglarna kommer tillbaka, solen syns igen. Och det får påminna oss om att döden inte har slutordet i Guds rike. En dag kommer uppståndelsens morgon för oss alla. Och det kommer bli en ny himmel, en ny jord där inga tårar kommer rinna hos oss människor eller i naturen. Och när jag tänker på Guds rike så kommer jag att tänka på Ida och hennes sommarvisa. Ida som längtar så mycket efter sommaren så att hon vill liksom skynda på naturen genom att ta bort snön och förbereda för fåglarna. Ida längtar ju efter sommaren för att hon vet hur skön den är. Hon vet hur det känns att ha liksom gräs under fötterna och hur härligt det är att bada. Hon längtar ju efter sommaren för att hon har upplevt den. Och så tänker jag att det är med oss och Guds rike också. Alltså vi vill se Guds rike här på jorden. För vi kanske till viss del redan fått uppleva den här och nu. Vi kan ana genom texterna vilket underbart tillstånd det måste råda i det riket. Och det får ge oss glöd att sprida det redan här och nu. Genom det vi kan. Inte för att vi alltid kommer se synliga resultat. Utan för att det ligger i vårt uppdrag som människa. Skapad till Guds avbild. Och det var vårt första uppdrag. Amen.